Det är onsdag och verkställande utskottet ska sammanträda. Expressens podcast om svensk politik. Jag heter Maggie Strömberg och du heter Viktor Bartkron.
Det gör jag, och du där borta heter Torbjörn Nilsson.
Precis, så är det.
Idag ska vi bland annat prata om hur en partiledare egentligen blir vald.
Men först, förra veckan så slutade ju parternas förhandlingar om arbetsrätten i oenighet mitt i natten under stor dramatik. Efter det så spelade det politiska spelet, ska vi kalla det, ut sig ungefär som förväntat. Partierna sa ungefär det de hade sagt tidigare. Jonas Sjöstedt krävde svar från Stefan Löfven och ett löfte egentligen om att han ska inte lägga fram den LAS-utredning som nu enligt Liberalerna och Centerpartiet ska bli verklighet.
Precis, och Stefan Löfven sa ingenting. Socialdemokraterna var väldigt vaga i konturerna som de har varit en längre tid.
Och Jonas Sjöstedt gav ju Stefan Löfven ungefär en vecka på sig, och ungefär en vecka har ju gått nu, eller imorgon. Så jag undrar, vad kommer hända nu?
Ja, men första frågan där är väl om parterna ändå kan lösa det här.
Det är ju det, det verkar ju ganska många, för att inte säga alla, hoppas på.
Ja, och många hade ju fel om parterna för en vecka sedan, det ska man ju komma ihåg. Men, alltså, tittar man
syftar
på varför...
Syftar du
på
oss i den här podden?
Jag syftar på oss alla tre, väldigt många politiker vi hade pratat med, en massa andra journalister som också hade fel. I vilket fall, varför sprack det blir ju första frågan. I sådana fall. Och där har ju tidningar som Arbetet och Arbetsvärlden haft ganska fullödiga stories om att så här, de var väldigt överens. De var överens om liksom, i princip klart, skriver Arbetsvärlden, om det här med saklig grund, hur man skulle tolka det. Hyvling, inhyrning, allmän visstid, klart. Omställningen och hur den skulle redas ut, klart. A-kassan, ensam det. Alltså i den artikeln Arbetsvärlden har, så finns det till och med så här fantastiskt fina citat där fackmänniskor säger: de verkliga hjältarna i det här är arbetsgivarnas förhandlare. De har kämpat för att komma till ett slut och ett avtal trots att de liksom haft motstånd på hemmaplan.
Men många andra kommentarer säger att det där med saklig grund var man aldrig ens i närheten av, och att flera fackförbund ju absolut inte ens kunde tänka sig att prata om det.
Nej.
Och att det fanns ju ett beslut på LOs representantskap.
Har man inte gjort researchen själv, och det har inte jag, så är det svårt att säga, liksom, säkert. Men
likväl havererar detta.
Ja, och det är både enligt Arbetet och Arbetsvärlden, som har skrivit längre artiklar om det, så havererar det på turordningsreglerna, hur många personer som ska göras undantag. Och enligt båda de här storiesarna så är det för att arbetsgivarna kommer med ett för drastiskt bud om 10 undantag.
Talar detta för att de kan...
Alltså enligt liksom, det går ju att tolka, och det gör ju en del politiker som man pratar med nu, som att det här ändå kan liksom återupptas. Det kanske till och med sker nu. En del politiker vill liksom jämföra med självaste januariavtalsförhandlingarna, som ju havererade i december. Paus i några veckor, 2-3 eller vad det var, och sen så gjorde man klart det i januari.
Vilket kanske var bra, för att annars hade det hetat decemberöverenskommelsen.
Ja.
Där det blivit så krångligt.
Men jag vet inte, alltså parterna själva, särskilt facken, nu säger ju så här: nu ska vi ta in de här frågorna i avtalsrörelsen, och alltså göra världens krångligaste avtalsrörelse och jättebråkigt. Så just nu har vi inget liksom att gå på som säger att det löser sig på det sättet.
Och då är vi ju tillbaka i Jonas Sjöstedts hot eller löfte, beroende på hur man ska se det.
Ja.
Om Jonas Sjöstedt nu går vidare, vad händer då?
Vi kanske ska ta den korta bakgrunden där. Alltså när januariavtalet sluts i januari 2019 så krävs det att Vänsterpartiet släpper fram regeringen. Och det gör man med villkoret, eller de får inte vara med och förhandla, så de ställer bara ut av villkoret i luften, att om regeringen faktiskt går fram med försämringar av arbetsrätten i deras tycke, då drar man tillbaka sitt stöd och stödjer istället ett misstroende mot Stefan Löfven som statsminister. Det säger man ju då, det är det som nu aktualiseras.
Misstroendelöftet.
Ja, precis, så kallade han det. Och nu, det finns ju en tidsaspekt i det här som är lite, alltså anledningen till varför man inte kan vänta på parterna hur länge som helst. Ett, ska det här hinna göras på den här sidan valet, som Centern och Liberalerna då anser sig lovade, då måste det dras igång nu. Ska Vänsterpartiet hinna fälla regeringen på frågan så måste de agera nu, och så vidare och så vidare och så vidare. Så det finns ju, om inte från parterna, så finns det ju en väldigt politisk tidspress i detta.
Det som hände förra veckan var ju också att Ulf Kristersson sa att Moderaterna är för bra politik och mot dålig politik, och därför
oerhört
så
spänstigt utspel.
Vill de inte hjälpa Vänsterpartiet att fälla den här LAS-frågan. Eller vad sa han egentligen?
Ja, men sa han inte först genomför vi utredningen och sen fäller vi regeringen? Det var i alla fall så jag uppfattade och tolkade honom. Alltså att jag vill bli av med den här regeringen, men jag vill först fixa den här utredningen, och det har vi ett bra läge för, och jag tycker att den liksom går åt rätt håll.
Han sa väl rätt konkret att han vill inte bidra till något hot. Alltså att man var inte intresserad av att hjälpa Vänsterpartiet att stoppa den här reformen. Nej, det är mycket riktigt. Men det tolkades ju av den breda massan analytiker, eller vi ska säga, som att Moderaterna minsann inte tänkte hjälpa Vänsterpartiet med deras strategi. Jag tycker inte alls att det är det betyder. Alltså, när är det, Maggie, som den här propositionen skulle då enligt plan röstas igenom i riksdagen? Det är nästa höst, va?
Ja, precis. Alltså nu ska ju remisstiden gå ju ut snart. Men sen är väl, som jag förstår, planen att det ska läggas hösten 2021. Och det är ju det, den där tidsaspekten är ju väldigt intressant. Eftersom Kristdemokraterna och Ebba Busch har ju ingenting emot att hjälpa Jonas Sjöstedt att få till den här misstroendeförklaringen.
Nej, för Moderaternas motiv är ju helt ointressanta ur Vänsterpartiets perspektiv. Det enda intressanta är vilken knapp som Moderaterna skulle trycka på i händelse av en votering om misstroende mot Stefan Löfven som statsminister. För att man då ska man följa, om Moderaterna faktiskt ska då inte hjälpa Vänsterpartiet att stoppa arbetsrätten på det här sättet, då skulle man alltså garantera regeringen Löfvens överlevnad under det kommande året, åtminstone.
Alltså,
till
det
den här propositionen har passerat riksdagen.
Ja, men precis.
Det är ju helt osannolikt.
Vad det innebär är ju då KD och V gemensamt lägger fram det här. Vänsterpartiets röster räcker ju inte, men Kristdemokraterna då har sagt att de ska hjälpa
och
till.
Och Sverigedemokraterna kan också lägga misstroendevotum mot Stefan Löfven under den här tiden. De har tillräckligt med röster.
Och ska då Ulf Kristersson och hans gäng trycka gult i kammaren? Det vore ju en sensation.
Det vore ju politiskt självmord förmodligen för Moderaterna med det tryck som skulle byggas upp bland deras sympatisörer och från Sverigedemokraterna, från Kristdemokraterna.
Framförallt vore det roligt, man kan liksom se det framför sig i typ vår, när det är någon stor gängskjutning. Johan Forssell har åkt dit, han är jättearg, han liksom darrar lite, och så säger de så här: men skulle vi inte byta den här regeringen då? Varför har ni tryckt gult för Stefan Löfven? Så bara, men vi måste ju få LAS på plats.
Det kommer
först.
Inte ske.
Vi måste bara efter LAS, då tar vi oss an gängbrottsligheten.
Ulf Kristerssons talepunkt om det här, om att inte bidra till något, den är jättesmart här och nu, men den håller ju inte över tid. Alltså, och för Vänsterpartiet så är det enda som spelar roll i vad Moderaterna trycker på för knapp, och den kommer.
Det ska, jag vågar nästan lova, den
kommer. Nej.
Säg emot nu, jag ser
nej,
att du vill.
Nej, utan då ska väl just den där talepunkten nu tolkas som någonting i nuet. Och då tänker jag att den är ju till för att pressa på. Den är till för att pressa på Centerpartiet så att det inte ska backas hem. Den är till för att pressa på parterna. Den är till för att liksom trycka fram och pressa på så lagstiftningen kommer på plats. På något sätt.
Ja, så är det.
Och sen så att han ska slippa dras in i det.
Sen
jag tänker
ju
att det ska läggas en snabb proposition, att de lägger en tid.
Nej, okej, inte som lagstiftning. Jag tänker att han drömmer väl också om att parterna ska lösa det.
Det är som att alla vill det.
Även alla politiker.
Men vi kanske måste beröra ändå det faktum att hur ironiskt det är att vad som än händer i svensk politik så landar det i ett trovärdighetsproblem för Moderaterna. Oavsett om de har varit inblandade eller inte. Jag tycker det är en trend
du?
Över tid.
Alltså,
när den så kallade gymnasielagen gick igenom om amnesti eller en ny chans till uppehållstillstånd för 1000 ungdomar. Ni vet. Det var 2017 som man kom fram till det och röstade igen 2018. Det som hände i opinionen Vad, alltså Moderaterna röstade emot det här, men det som hände i opinionen var att Moderaterna tappade väljare till Sverigedemokraterna, därför att de här som stod och valde tappade förtroendet för alliansen då. Så de, Moderaterna konstaterade själva att det förmodligen kostade alliansen att bli största block. Vi har saker som har hänt nu, numera så är det ju då istället så att varje gång någon sverigedemokrat är ute och gör bort sig, då är det liksom, hur ser du på det här, Kristersson? Vilket är, en, det är logiskt att det händer, men det, är ändå, det måste vara ganska frustrerande. Vi har det här med när regeringssidan inte kan, eller när januariavtalssidan inte får ihop det och vill ha hjälp av Moderaterna för att bygga majoriteter i riksdagen i den riktning som de egentligen vill gå, typ i migrationspolitiken eller i kriminalpolitiken. Så efterfrågar man en bred uppgörelse där Moderaterna hamnar i att antingen hjälpa den här skakiga regeringen som de vill avsätta, eller att framstå som... liksom vrånga och oansvariga då, som inte vill vara med i breda uppgörelser som är bra för Sverige. Alltså hur de än, de står där i ett läge som egentligen skulle man kunna tänka var väldigt bra. Alltså de har möjligheten att bygga ganska många olika majoriteter, ekonomisk politik i liksom, ja, kriminalpolitik och migrationspolitik också för den delen. Som egentligen är läget bra, men lik förbaskat så blir det hela tiden dåligt.
Så du menar att all skit landar till slut ner på Ulf Kristersson som bara vill sitta och läsa böcker ostörd?
Ja, eller åtminstone få vara opposition på det här enkla sättet där man är emot dålig politik.
Man är emot
något
och så får man betalt för det. Liksom.
Precis, man vill rösta nej till regeringen och sen så vill man få väljarnas kärlek för det. Men lik förbaskat så blir det alltså komplicerat hela tiden. Och det måste vara, man ser ju liksom på honom hur frustrerad han blir i de här situationerna. Så tyckte han att han hade hittat en smitväg ur det i det här fallet. Tyvärr, den kommer inte fungera.
Men det är väl många som känner lite så där. Annie Lööf var ju lördagsintervjun i veckan senast. Och det fanns ju ett fint tillfälle när hon liksom bet ifrån och var så här: jag är inte det dåliga samvetet för alla andra partiers strategier. Alla kan inte lägga sin skit på mig. Jag kan inte ta ansvar för alla andras idéer. Jag driver vad jag tycker, vad Centerpartiet tycker. Och det var lite, hon gav uttryck nu för den känslan av att liksom, varför ska jag behöva svara på X, Y och Z och följdeffekter och så vidare.
Men var inte känslan lite i den intervjun? Alltså jag hörde också den och det, jag fick inte känslan att hon nu har ett brinnande engagemang för att driva igenom de här förändringarna av arbetsrätten. Det känns lite som att det är många här som är fångade i liksom ett spel vars linje drogs upp i en annan tid och som nu ingen kan ta sig ur.
Ja, men det var ju, hon sa ju till exempel att enligt hennes info då så hade parterna bättre förslag på bordet än vad som fanns i den här utredningen som de nu ska då driva igenom. Alltså det var ju ett ganska intressant resonemang. Då finns det ju inget som egentligen talar för att parterna inte ska få jättemycket mer tid.
Nej, men jag tänker att hon menar att i partsdiskussionerna så ingick ju massa mer saker än liksom ren arbetsrätt grejer. Det var ju, de hade ju flera liksom delar och hon kanske tyckte att sådana delar var bra.
Men, jag tänker, det är
men vi,
annat...
ska vi gå på den frågan, alltså vad händer mellan, vad gör centerpartisterna och vad gör socialdemokraterna?
Ja, har du ett bra svar?
Nej, ja, eller man ser ju vad de gör nu. Och det tänker jag ligger lite i linje med där du började. Det de gör är att de liksom håller på och gaskar upp sig och bröstar sig inför någon slags liksom drabbning, typ som boxar eller något. Alltså, Socialdemokraterna har i månader ägnat sig åt att skjuta ner den här utredningen. Och att liksom lyfta upp den här formuleringen i januariavtalet om grundläggande balans. Och centerpartisterna ägnar sig nu åt att liksom göra den här frågan till inte en sakfråga, utan till en fråga om, kan man lita på Stefan Löfven? Är Socialdemokraterna verkligen regeringsdugliga? Eller flyr de fältet när det börjar göra ont? Liksom, det här är ju, det blir en fråga om Stefan Löfvens heder enligt dem.
Yep.
Och enligt Socialdemokraterna är det en fråga om en usel utredning som måste liksom kastas i papperskorgen, det förstår väl varenda människa. Nu börjar vi om.
Just det.
Och, men det där tycker jag är intressant, för att jag gissade inför det här att Stefan Löfven inte alls skulle vara så där hård mot den där utredningen trots allt som hade läckt ut, eftersom han med sin liksom förhandlingserfarenhet, alltså med sin fackliga bakgrund, ändå har någon slags så här, ja, men skillnaden på en fackperson och en politiker är att en fackperson ändå på något sätt i alla lägen står upp för liksom även det dåliga man har kommit fram till som man inte tycker om, medan en politiker fortsätter slåss. Och det kanske är tecknet på att han har blivit politiker till slut.
Mm, du tänker så.
Men det skapar ju en situation där det inte finns, alltså tycker man. Man ska i och för sig inte underskatta vare sig Centerpartiets böjlighet eller Stefan Löfvens förmåga att liksom navigera sig ur omöjliga lägen. Men det känns ju inte som att under de här månaderna har man inte sett mycket till öppning för en lösning som kan få båda de här ståndpunkterna att jämkas. Alltså, om det är en förtroendefråga mellan Centerparti och Socialdemokraterna, eller som Annie Lööf till och med sa, mellan mig och Stefan Löfven personligen, då har hon ju inte så mycket val annat än att se till att det blir som hon har sagt att det ska bli. För annars så kommer hon ju inte kunna stå upp. Alltså, hon kommer vara oerhört svårt att försvara någonting annat. Då har hon ju själv liksom i princip slagit fast att hon har blivit lurad. Och det är det någonting som man inte riktigt klarar av i partier som bygger på handslag, så är det väl just det.
Ja, jag tänker att de här... Ja, men egentligen, först så finns det ju liksom... Det finns ju något att reda ut här med den här meningen om grundläggande balans. För där blir ju... Den beskrivs ju som att det var så att säga en socialdemokratisk vinst i januariavtalsförhandlingarna. I de förhandlingar som brakade samman i december 2018 så fanns inte det där ordet med i det utkastet. Eller den formuleringen eller meningen. Jag har utkastet, så jag vet det. Det fanns med i januari. Och då har ju det tolkats som att det här liksom drev Socialdemokraterna fram, skrev in som en brasklapp, och nu viftar de med den och liksom, ni lurade. Det går ju inte att göra någonting med LAS om det betyder att maktbalansen ändras. Vi kan ju typ egentligen inte göra någonting alls. Och det gör ju centerpartisterna rasande.
Ja, det är ju definitionen av en pyrrusseger i så fall. För ja. Det går ju inte att... Alltså, det blir som tolkning av så här fransk lagstiftning mot engelsk lite grann. Så här, ja, men det står så här, lagens bokstav. Ja, men det här är lagens anda. Och det är ju liksom... Kontentan av det här, poängen med det här samarbetet är ju att de ska samarbeta. Om de inte liksom kan med varandra så har man ju förlorat i vilket fall som helst.
Ja, och centerpartisterna menar liksom att det där var en mening som var fluff. Sexigt. Det var bara ord som skulle in. Alla i rummet var ense om att det där inte betydde någonting.
Men även så, vi pratade ju om det här i våras inför den där att utredningen skulle komma, och då vet jag att jag pratade med en del på S-sidan som också beskrev det lite som att så här, men den där kom liksom med på slutet, och då sa jag det i den här podden, och då blev jag kontaktad av arga centerpartister som sa att så där var det inte alls, den hade varit med mycket längre och så vidare.
Ja, den hade varit med i rummet,
ja,
men inte på pappret.
Men det är liksom väldigt
mycket oklart.
Det finns mycket att reda ut i
den
här processen.
Men jag tänker så här, att det är dynamiskt. Och trots att det här då är mest jidder mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna, så får ju det reella effekter. Alltså även om det här är liksom bråkerier som kanske inte betyder så mycket, så får ju det effekter. Alltså till exempel så har ju en av de oberoende experterna i LAS-utredningen, Ola Bergström som är ekonom, gått ut och sågat utredningen nu. Just utifrån det här att han menar att den inte liksom har en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter. Då har ju Socialdemokraternas...
Men sa han det i utredningen också? Alltså, hade någon form
Nej, det här är en ensam utredning, och sen så har det varit experter i sak som inte har suttit med och gjort hela produkten. Utan han menar ju att det här leder till att maktbalansen ruckar så mycket så att modellen hotas. Och sådana saker. Och då får ju så att säga Socialdemokraternas spin, sant eller inte, får ju reella effekter. För då börjar ju den här utredningen skjutas ner också kanske av andra än socialdemokrater.
Fast så har det väl samtidigt varit, alltså jag tror inte att Centerpartiet eller någon egentligen, eller Liberalerna för den delen, tycker det är helt oproblematiskt att kritiken har varit så stark från inte bara LO utan även TCO och Saco och liksom fackliga organisationer som i grunden kanske inte är några socialdemokratiska valarbetare alltid. Jag tror ändå att det någonstans finns en känsla här, att man har byggt in sig något man inte kan ta sig ur. Alltså när januariavtalet skrevs, när Centerpartiet verkligen drev igenom den här grejen, då skedde det ju under en stämning av ömsesidig djup misstro. Man ville verkligen inte ha det här samarbetet. Man tog till det värsta man hade. Det liksom... Det här, om vi kan visa upp det här, då kan vi motivera att vi har satt oss med djävulen här. Nu har ju samarbetet gått ganska bra. De verkar ju trivas, inte liberalerna såklart, men centerpartisterna. Det har vi pratat om förr i den här podden.
Ja, men då kan man fråga sig om det verkligen är den här frågan som Centerpartiet gynnas av att lämna samarbetet på. Om de ska lämna det på någon fråga.
Nej, det tror jag inte att de tycker. Men de har nog kanske inget val, för alla har liksom en gång i historien låst in sig i positioner som man inte kan ta sig ur, och det driver obönhörligen mot en tragisk upplösning.
Vill ni gissa hur det här kommer sluta?
Nej, det blir bara fel.
Vi hade ju tokfel förra gången, så jag vill aldrig gissa.
Jag
vill bara syssla med sånt som har hänt förr.
Det slutar med att någon aviserar ett extra val och sen drar tillbaka det. Verkställande utskottet är ju en podcast från Expressens politikredaktion. Och vi gör mycket mer än poddar. Vi skriver en tidning till exempel.
Otroligt nog. Och vill du läsa allt vi gör, och det vill du, tycker jag, och det tycker du också, Maggie,
ja.
Så ska du bli premiummedlem om du inte redan är det. Du som lyssnar på Verkställande utskottet, du har alltid ett extra bra erbjudande. Du når det via expressen.se/expressenpolitik. Och om du signar upp det där så får du också vårt helt unika nyhetsbrev. 29 kronor i månaden, första halvåret, inte alls mycket pengar, inte så mycket därefter heller. Men passa på medan det ligger kvar, expressen.se/expressenpolitik. Ja, hörni, nu på morgonen så kom den till slut. Listan från Miljöpartiets valberedning. Med alla kandidater till den kvinnliga språkrörsposten som inom kort blir vakant. Det var en lång lista. Oerhört lång.
8 personer. Men jag hade faktiskt trott att den skulle bli längre. Så jag blev lite besviken när jag såg pressmeddelandet från valberedningen. För alla de här 8 har ju varit ute och sagt att de kandiderar. Det typiskt miljöpartistiska skulle ju vara att det var en okänd medlem som inte har ett förtroendeuppdrag som också bestämmer sig för kandidat, men som inte har fått tillgång till
det. Kanske inte kände att det behövdes den här gången. För att
eventuellt inte.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men bra eller dåligt då? Andreas Johansson Heinö, den gode statsvetaren, han skrev att det minsann var inte alls något svaghetstecken för Miljöpartiet med så här många kandidater, utan tvärtom en att det är en styrka och att det är en svaghet för den svenska partidemokratin att det inte var så oftare. Håller ni med om det?
Ja, egentligen. Alltså det kan ju vara en svaghet i meningen att det inte finns en självklar kandidat. En självklar kandidat brukar leda till liksom att det rör sig i partiet framåt och att det blir enkelt. Flera kandidater kan leda till att det blir krångligt, men medlemsdemokratiskt är det klart att det är bättre med flera kandidater.
Ja, men man kan ju tänka sig att om Alice Bah Kuhnke hade ställt upp till exempel, då hade det kanske inte varit alla de här 8 också. Utan då kanske man inte hade tagit det steget. Nu är fältet så himla öppet. Och även om det finns favoriter som nämns, och vi har ju pratat om dem tidigare, just nu skulle jag säga Märta Stenevi och Åsa Lindhagen är de som flest jag pratar med nämner. Men så finns det ju ingen tydlig etablissemangskandidat så som det ofta har funnits, även när Miljöpartiet har haft. De har ju ofta haft sådana här val med flera kandidater, men det har nästan alltid funnits någon som man känner, det här vill partiledningen ha, den här vill det andra språkröret ha, och nu finns inte det.
Man tänker att det kanske finns lite praktiska bekymmer med att ha så himla många. Vi har ju sett några andra exempel på sådana här partiledarval i partier. Vi hade Liberalerna i fjol. De hade ju 2 kandidater i praktiken, 3.
Ja, Johan Persson. Länge.
Johan Persson var med också.
Skojar inte, det var ingen som Örebro nu alltså.
Han gjorde ju det själv. Alltså det var som att ingen tog hans kandidatur på allvar och allra minst han själv, vilket egentligen var lite konstigt. Nu är han ju liksom ställföreträdande. I vilket fall. Det brukar vara en 2, 3, 4 kanske. Nu ska det vara 8. Man skulle nästan behöva någon slags sån här, amerikanskt primärval där man slås ut efterhand och så står det 2 kvar. Eller ska de stå där och ska alla gå upp och hålla sin egen plädering?
Nej, men nu kommer det ju vara en massa utfrågningar då, som valberedningen ska arrangera. En av dem är ju öppen för medier och allmänhet, tror jag. I alla fall för medierna, det borde vara för allmänheten också. Men sen kommer ju valberedningen komma med ett förslag, och då kan man ju tänka sig att kanske någon drar tillbaka. Men att det ändå kommer bli liksom en riktig omröstning på kongressen, för det brukar det alltid bli. Och det är ju det som är skillnaden mot de andra partierna. Alltså, det har ju funnits en trend under flera år i flera partier att ha öppna partiledarval med många kandidater. Men det vanliga då är ju att man drar tillbaka sin kandidatur när valberedningen kommer med förslag. Mm. Och att det inte blir, man väljs ändå med acklamation på kongressen, man har hela partiet bakom sig. Så funkar det inte hos Miljöpartiet, utan där blir det ju omröstning.
Och det här konstaterade vi häromdagen, det var lite grann en Juholt-effekt.
Mm.
Att det var ett slags lex Juholt att se så illa det kan gå när man har såna här slutna rumprocesser, och så blev det kort därefter lite trendsättande nästan, med dels när Jonas Sjöstedt valdes till vänsterledare och när Annie Lööf valdes till centerledare, och bägge de exemplen har väl i efterhand ansetts varit ganska framgångsrika.
Ja, men särskilt Annie Lööf har ju fått, alltså när det gick som sämst för henne så, och alla undrade varför liksom sparkar de inte ut henne, då var ju förklaringen hela tiden att hon hade det här jättestarka mandatet efter den processen.
Eftersom jag gillar antika saker så vill jag bara säga att jag tror att den där rörelsen fanns egentligen innan Håkan Juholt också. Jag tänker ibland att det här är Miljöpartiets riktiga liksom påverkan på svensk politik. Alltså förändring av långsam men ändå tydlig förändring av hur partier ser på intern demokrati. Jag menar, Maud Olofsson, när hon valdes fanns det ju motkandidaten Lena Ek, och som jag minns de berättelserna så var ju de att de också åkte runt och åtminstone hade ett par liksom, det var på ungefär samma sätt.
Men det fanns ju en enorm kritik efter Juholt och hur det hade gått till.
Och att det accelererade, så att säga.
Och att det då fanns en liksom viktig poäng för de som kom strax därpå att säga så här, vi gör minsann inte så. Alltså det var någonting man visade upp, man var väldigt stolt över den här öppna processen. Och i Socialdemokraterna har det också funnits en sån diskussion. Det fanns ju en diskussion redan innan Juholt valdes om att man borde öppna, att andra socialdemokratiska...
Det fanns när Mona Sahlin valdes. Också.
Ja, och att andra socialdemokratiska partier har i andra länder har mer öppna processer. Men sen blev det ju snarare tvärtom. Löfven föreslogs ju av VU och inte ens av en valberedning. Alltså inte av det här verkställande utskottet utan av Socialdemokraterna.
Nej, vi förordar varken bu eller bä. Men man kan ju, det finns ju någonting i det där. Alltså, argumentet mot liksom, primärvalsmomentet har väl framförallt varit att man riskerar att galna gräsrötter röstar fram en stolle.
Ja.
Det argumentet försvagades ju ganska kraftigt efter, inga värderingar i detta, men efter hur folk upplevde Socialdemokraternas efterträdare i situation när Göran Persson hade lämnat och de år som följde på det.
Mm.
Man kan väl även slänga in Moderaterna i det här. Deras, liksom Fredrik Reinfeldts, det som hände efter honom var ju knappast heller någon bra reklam för den där liksom mer toppridna processen. Inkommer en ledare som vars mandat liksom urholkas otroligt snabbt, för det har inte skaffats på egna meriter. Utan,
Det var ju intressant, för när Kristersson sen valdes, då pratade ju Lars-Ingvar Ljungman, valberedningens ordförande, jättemycket om att det skulle vara en öppen process. Men och då tror jag att han definierade öppenhet som att distrikten skulle få lämna förslag, om jag minns rätt. Liksom.
Men det där ordet alltså.
Men det finns ju en annan diskussion. Det pågår ju ett intressant arbete i Liberalerna nu kring den här frågan. För när Nyamko Sabuni valdes, då gjorde ju flera, både distrikts och kommuner. Nej, lokalförbund, vad heter det? Alltså mindre.
I Folkpartiet? Länsförbund
men de här den lägre nivån, alltså kommun, de små lokalavdelningarna.
Det som heter arbetarkommuner i socialdemokratin.
De gjorde ju rådgivande medlemsomröstningar. Det var ju en stor anledning till att hon sen blev kandidat, att, eller valberedningens kandidat, att valberedningens förslag, att hon vann så väldigt många och även på oväntade ställen. Hon fick ju väldigt höga siffror i Stockholm till exempel, som ansågs vara Ullenhags liksom, starka fäste, eller ett av dem. Nästa vecka har Liberalerna partiråd och där föreslår att man ska då ändra sättet att välja partiledare, att den här typen av rådgivande medlemsomröstningar ska bli liksom obligatorisk i hela partiet. Alla ska göra det. Så var
en
det inte
och samma eller liksom elektorsmodellen i varje
Jag vet
län.
Inte exakt hur modellen ser ut. Själva poängen tror jag är att man ska ha samma modell överallt, alltså samma sätt, vilket man inte hade förra gången, utan då var det lite mer godtyckligt. Nu ska man ta fram en modell som ska fungera i hela partiet och också vara obligatorisk. Men där har man då diskuterat ifall det just ska vara rådgivande, som är nu är det som föreslås, eller om det ska vara beslutande, alltså att medlemmarna ska besluta. Och där är ett huvudargument emot, inte att man skulle välja någon stolle, även om det kanske också finns med, utan att det ska orsaka splittring i partiet, att de här öppna processerna splittrar partiet, för att liksom, diskussionen i sig leder då att man ställer upp sig liksom, på olika sidor.
Det är ju ett parti som verkligen har lyckats undvika splittring tidigare med sina gamla modeller.
Men det där tycker jag är intressant, för det där är ju Mattias Sundin, förra riksdagsledamoten från Norrköping, som liksom har drivit fram i partiet. Han är klart inspirerad av amerikansk politik, tänker jag det. Men det leder ju också till att, alltså, blir det här verklighet så kliver ju Liberalerna om Miljöpartiet i att faktiskt ha de mest öppna processerna, öppna i meningen lättast för medlemmar att på riktigt få ett inflytande över vem som är partiledare. Och att man liksom avvecklar den här modellen med, alltså, att det ska vara representation i fyra olika led innan man kommer upp till en valberedning. Liksom, utan att man har ett direkt röst.
För det intressanta med det är ju att många partier har ju liksom väldigt strikt röstning, att man följer sitt distrikt när man är ombud. Det har ju inte Miljöpartiet.
Nej.
Så att där kan du representerar ju som ombud egentligen kanske inte någon annan än dig själv, om du inte då själv tar initiativ till att göra det. Så att på så sätt blir det ju faktiskt mindre liksom demokratiskt och representativt.
Bara avrunda med frågan, hur tror ni att de väljer Stefan Löfvens efterträdare?
En valberedning som inte leds av Berit Andnor.
Vad tror du, Maggie? Men blir det öppen process?
Jag tycker det är jätteintressant.
En medlem, en röst.
Nej, det tror jag absolut inte.
Ygeman, Shekarabi och Annika Strandhäll åker runt i distrikten och har konvent.
Det kommer nog bli en stor diskussion om det här, som kommer vara väldigt intressant att följa. Alltså bara den diskussionen kommer ju vara intressant att följa, sen även själva partiledarvalet. Men det finns ju fortfarande en stor skräck i partiet att all splittring som har funnits och motsättningar ska rivas upp igen.
Hela den här rörelsen drivs ju fram av argumentet att medlemskap måste vara värt någonting. Och vi alla partier cirka förlorar medlemmar. Och det är ju ingen som har slagit hål på det argumentet. Så länge ingen slår hål på det argumentet, så drivs ju processen framåt och rörelsen framåt, och tror jag i alla partier. Mest intressant tror jag snarare är hur väljs Jimmy Åkessons efterträdare? Toppstyrt parti med en partiledare som suttit i en evighet.
Det blir vit rök.
Det är väl Henrik Winge redan. Så länge ingen har spelat in någon film.
Det avgörs på YouTube. Vi har nått punkten övriga frågor, där vi idag ersätter punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek med nytt angående rykten på stan. Eller hur ska vi säga? Du har anklagats för att sprida fake news.
Ja, jag måste rapportera på detta. I förra avsnittet i en diskussion om Annie Lööf blev jag så glad i hågen, så jag gav uttryck för saker jag hört på stan som jag inte hade ringt och kontrollerat. Och de uppgifterna gjorde gällande att det skulle vara stora förändringar på gång kring Stureakademins arbete, alltså Timbros utbildning.
Att man skulle tillåta sverigedemokratisk ungdom.
Ja, precis. Det meddelas från Timbro, Stureakademin, att detta är fel. Det kommer vara precis som det har varit.
Men kommer man släppa in centerpartister?
Man släpper absolut in centerpartister. Man har till och med, tror jag, släppt in några höger socialdemokrater någon gång. Den här utbildningen har pågått i 17 år.
Men även om du hade fel då i sak, så tycker jag att man ska inte underskatta betydelsen av ett rykte. Alltså, vem har sagt det här och varför? Jag förstår att du inte kan säga det, men det är ju intressant. Det säger någonting att det sprids.
Det pågår någonting, så kan vi säga.
Ja, på ett, jag ska inte säga jättenärliggande tema, men ändå. Vi har lite kontroverser inom socialdemokratin vi måste förhålla oss till. Som utspelas mellan Aftonbladets ledarsida och tankesmedjan eller tidskriften Tiden. Anders Lindberg, Aftonbladet, skrev en uppskattande krönika om Mona Sahlin med anledning av hennes bok. Lindberg var ju tidigare tjänsteman under Sahlin. Paja Mola, chefredaktör på Socialdemokraternas tidskrift Tiden, han replikerar: vad är det här för trams? Om Anders saknar en kvinna som pratar om värderingar så kan han gå med i rörelsen Annie Lööf. Lindbergs reaktion: Socialdemokraternas tankesmedja tycker att jag ska gå med i Centerpartiet. För mig brister faktiskt något när jag läser detta. Ska vi ha den här nivån på samtalet framöver? Veckans nyord, centersmetning, tänker jag. Det här är det nya.
Det elakaste man kan göra med.
Ja, man smetar Centerpartiet på någon. Och jag känner att det här finns både till vänster och till höger.
Grönsmetning.
Ja, men alltså det är liksom, Centerpartiet har börjat hamna i en väldigt bizarr roll i svensk politik, där man liksom dikterar villkoren för det som händer sakpolitiskt, men börjar bli liksom, i vänstern så är liksom centerpartism, alltså det är liksom ett signalord för liksom det som är dåligt med socialdemokratins utveckling, med samhällets utveckling, med nyliberalismen och friskolor och allt. Vad.
Är inte det exakt vad centerpartisterna vill?
Möjligt.
Är men inte detta definitionen på en egen liberal kraft?
Ja, och samtidigt har vi då på andra sidan så Moderaterna som gör allt för att liksom inte förknippas med Centerpartiet, just för det de känner att varje, liksom, varje gång de nämns i samma andetag så kostar det väljare högre. Så sen, det är...
Snart slutar det med att man inte vågar berätta för sina föräldrar att man är centerpartist, eller att liksom, kompisar slutar umgås.
Då blir det också sådana artiklar som det var en period kring Sverigedemokraterna. Min son är sverigedemokrat, så bråkade vi och
min
så löste vi konflikten.
Det kanske främst är någonting som kommer utspelas i socialdemokratin, jag vet inte.
Yes, den stora snackisen i politik-Sverige just nu annars är ju att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var på influencern Margot Dietz 30-årsskiva och att de åkte Säpo-bil hem.
Mm.
Har ni följt detta?
Ytligt.
Ja.
Nära. Djupt.
Vissa upprörda. Aftonbladets ledarsida, Annika Strandhäll till exempel, har...
Ribban ligger lågt där. Alltså.
Har, vad menar du med det?
För att det är två aktörer i svensk offentlig debatt som har ganska låg ribba till upprördhet.
Jaha, du tänker så. Ja, jag förstår vad du menar. Men i vilket fall så har liksom Kristdemokraternas pressstab fått krishantera detta idag och förklara att liksom man väljer inte själv om man är skyddsobjekt eller inte, och även när man är då i privata sammanhang kan man behöva vara det. Och ibland skjutsar man en vän hem.
Men var det pikanta i storyn egentligen att de var berusade? Eller att någon av dem var det?
Margot var ju berusad. Alltså, hela detta har ju då avslutats av att Margot har en podd där hon har berättat om detta och liksom lite som man kan göra när man får åka Säpo-bil, vilket jag för transparensens skull ska berätta att jag gjorde den här veckan. Nykter. Men liksom, det är ju något med att man gärna vill berätta det. För att det är lite spännande. Och det gjorde hon i podden. Hon berättade också om hur hon flörtade med de här Säpo-vakterna. Jag önskar att vi kunde spela upp det, men de har klippt om podden efter att det här briserade. Så att vi kan inte få tag på det ljudet, tyvärr.
Mm. Men någonstans så finns en sensmoral här som är att det här är liksom influens... Eller sensmoral. Men liksom, det här är influenser, inflytandet i politiken. Då blir det sådana här grejer.
Nej, men kritiken går ju också ut på så här: det är pandemi, ska man ens vara ute på fest? Det hade varit en partybuss, men där var inte Ebba Busch med.
Trist för Ebba, tänker jag. Men jag förstår, det är det som är kritiken.
Ja,
att de bryter
sen,
mot restriktioner.
Också, det finns ju också en politisk aspekt av detta. Ebba Busch har ju varit ganska framåt i att kritisera regeringens coronahantering. Blir det svårare nu?
Ja, alltså jag skulle nog säga att efter att Jimmy Åkesson har stått och snurvlat i riksdagen och Ebba Busch då har varit på fest, så kan man väl säga att den politiska energin i kritiken mot en släpphänt svensk coronastrategi är ganska död, kremerad och begraven. Det går, nu vi liksom vi förbi det stadiet. Det finns nu ingen i svensk politik som med trovärdighet kan hävda att vi borde ha hårdare restriktioner.
Man kan ju tänka sig partiledardebatten i Agenda på söndag där Ebba Busch ska säga någonting om berått mod. Och Löfven säger så här, men du drack ju 300 hotshots med Margot på Stureplan i helgen.
Ja, alltså, det är det där, va? Men det säger väl också någonting om det vi pratade om i förra veckan. Hur svårt det kommer vara att hålla i det här. Alltså hur svårt det kommer vara för alltså hur liksom det rent mänskliga trycket i linje mot lättare restriktioner kommer att växa. Och det här är väl ett tecken på det.
Men jag måste ändå säga, liksom, min första tanke när den här nyheten kom i Aftonbladet efter som hade lyssnat på podden var att jag tycker ändå att det är märkligt, och om man ska liksom vara lite allvarlig med den historia som Sverige har med liksom två toppolitiker mördade just i privata sammanhang, ska man då vara upprörd över liksom Säpo-hanteringen? Ska man Säpo-shama en toppolitiker som säkert, liksom, jag har ingen aning om vad hon är utsatt för, men jag vet ju vilka mejl jag läser så fort jag skriver om henne. Alltså, jag, på sätt och vis tycker jag att det, liksom, det finns något i det som
jag tänker
väldigt
så här,
konstigt.
Låt folk ha ett liv, tänker jag egentligen. Men, och sen vill jag passa på att inskjuta en helt annan sak om Säpo-bilar. Låt journalister åka i Säpo-bilar. Det fick man förr i tiden alltid. Alla statsråd, man fick åka med, snacka. Åka till någon
jag
plats.
Jag fick det i veckan.
Jag vet att du fick det inte i veckan. Nej, så är det inte. De socialdemokrater som var med tittade ju storrökt på att de galna miljöpartistiska statsråden lät dig åka med i statsrådsbilen.
Men det tror jag var med för att det finns coronarestriktion så att pressisen kunde inte åka med. Så jag fick vara själv med ett statsråd i Säpo-bilen, vilket liksom, ja, det är inte många partier som skulle
tillåta
det.
På tal om öppenhet som vi pratade om på den tidigare frågan. Jag tänker så här, låt folk ha sina liv, alltså politiker i någon slags rimlig nivå. Och låt journalister var med och var öppna mot dem. Så kommer allt fungera jättebra med Säpo-bilarna.
Jag har inga invändningar mot det. Men vill man företräda linjen låt folk leva så måste det gälla alla. Och därför finns det en känslighet i det här med coronarekommendationerna fortfarande. Jag tror inte man ska underskatta vad en äldre väljargrupp tänker som har isolerat sig i 8 månader när de läser sånt här.
Vill du dricka hotshots med Margot och Ebba?
Jag är aldrig emot att dricka hotshots med någon.
Ja, vi har pratat om Miljöpartiet, men vi har inte pratat om att de kanske inte längre är Miljöpartiet. Återigen är frågan om ett namnbyte på tapeten, Maggie.
Just det, till de gröna. Som jag förstod det på Ekots nyhet så ska partistyrelsen behandla det här nu.
Ja, det har kommit medlemsförslag för jag vet inte vilken gång i ordningen.
Nej, det brukar ju komma. Det brukar ju ofta, i min liksom hobbyanalys, var ungefär när det går bra för De Gröna men dåligt för Miljöpartiet. Om man tänker om vi döper om oss till De Gröna så kanske det kommer bli bättre.
Skulle det då?
Jag har ingen aning. Jag tror inte att Miljöpartiets problem primärt ligger i namnet just nu.
Det kan vara ett varumärke som är, liksom, har utstått så mycket att man kanske skulle kunna få någon form av nystart då. Det tänkte i och för sig Folkpartiet också. Det gick ju som det gick med det. Torbjörn, om du fick döpa om Miljöpartiet till något som du tror hade bättre elektoral potential, vad skulle du välja då?
Jag tänker nog inte på potentialen som på sanningen så mycket. Jag tänker att de ska döpa om sig till Socialdemokratiska Miljöförbundet.
Mitt förslag är ju Socialdemokrater för träd och internationell solidaritet. Så det är nära temat där. Vad har du, Maggie?
Alltså, jag var ju före trollen när jag jobbade på tidningen Fokus. Så gjorde jag ett stort reportage om Miljöpartiets migrationspolitik och fixeringen vid den långt innan liksom, den stora migrationskonflikten 2015. Och då kallade jag dem för Migrationspartiet, de gröna. Och det har ju många troll anammat nu. Det är liksom många så här bokstavssiffermänniskor på Twitter som
säger det. Copyright.
Ja, men
det
jag skulle gärna vilja det.
Det är du som är marionettmästaren för internets högertroll. Ja. Intressant. Då vet vi det, hörni. Verkställande utskottets sammanträde är över för den här veckan. Du har lyssnat på mig, Viktor Bartkron, på dig, Maggie Strömberg och dig, Torbjörn Nilsson. Det här är en podd från Expressens politikredaktion och den är tillbaka, som alltid, nästa onsdag. Tack för att ni lyssnade idag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.